Ja, det är underbart att få komma tillsammans. Vi var ju upptagna i söndags och kunde inte vara med nere här på det sociala centret. Det gick liksom inte att klämma in, vi var på två möten. Så tiden vill inte räcka till alltid, det är ju så. Men vi har förstått att det var välsignat och härligt. Och det gläder oss mycket. Jag kan få igång det här också. Jag vill inte på det hållet. Vi ska ikväll beröra ett ämne. Jag har hört om det här tidigare, jag är övertygad om. Det är inga nyheter alls, men det är genom upprepning som världen ska frälsas, heter det. Och det är så vi behöver bli påminna om sanningar. Och vi har pratat lite innan här en stund. Och det är ju svårt att komma förbi allt det som händer i vår omgivning i världen. Det påverkar oss på olika sätt och i olika mån. Och fienden, han är vred. Det står att han vet att hans tid är kort. Och försöka att förstöra och angripa oss på olika sätt. Och det har ju ni kanske upptäckt redan nu att många av våra bibelstudier här har handlat om det, hur vi ska vara bättre förberedda och bättre rustade. Vi har ju det här kallelsen är ju tvåfaldig. Dels är den personlig och så är det den allmänna kallelsen. Och vår uppgift och vårt uppdrag, det är att dela Kristus med människor i vår omgivning. Det är vårt uppdrag. När han frälste oss så frälste han oss inte bara ifrån någonting, utan han frälste oss lika hög grad till någonting. Och hade en avsikt med det. Tack och lov. Och därför så tänkte jag att vi skulle tala lite om den andliga vapenrustningen. Och vi kan läsa från Efeserbrevets 6:e kapitel. Och vi läser därifrån vers 10 till 18 för att begränsa oss lite. Vem som helst.
Ja.
Efeserbrevets 6:e kapitel. Det finns i era biblar också.
Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte, klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den undes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Halleluja. Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be i er ande varje stund.
Tack och lov. Ja, här i Efeserbrevet här så uppmanar ju bakgrunden till det här, det är ju det första ordet att vi ska växa till och bli starka. Nu skulle det kunna stå tvärt emot vad jag predikade om i söndags här, att vi Gud behöver inte starka människor utan svaga människor som är överlåtna. Och det skulle, hade det kommit människor här så hade de kanske tyckt att det är motsägelsefullt. Men vi ska vara starka i Herren, säger det, är en annan sak det. Det är något annat. Vi är inte starka någon enda av oss. Jag tror att de flesta här är beredda att ställa upp på det. Och jag är inte stark. Men i Herren finns det styrka. Och Bibeln talar om styrka, om Guds makt. Och Guds makt som verkar i och genom oss som kristna. Och han förklarar den här kampen, det är ju inte främst mot människor utan mot andemakter. Det är köttet och det är djävulen och världen. När jag predikade här om sisten så talade vi om det, tre fiender och en frälsare. Det är så, det finns många olika fiender. Jag nämnde ju då, som ni säkert kommer ihåg, att vi... En fiende, det är det egna jaget, det egna köttet. Det är en verklig och mycket större fiende till oss själva. Och jag säger det, ibland möter man människor, de är sin egen värsta fiende. De tror att alla andra människor är deras fiende, men egentligen så är de själva, de är bundna i sig själva. Och nyckelversen här i Efesierbrevets 11:e kapitel, tar på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det är ju som med krigiska termer, jag tror kanske jag nämnt det också lite grann vid tidigare tillfälle, men hurdant är det när man rycker in och gör lumpen? Det är inte så många av er som har gjort det här idag, men jag har gjort det i alla fall. Har du gjort det?
Ja, jag gjorde vapenfri.
Ja, okej.
Okay.
Ja, det är godkänt.
Att det var tufft att få
det. Jo, men det är ju så här, va, att först så får man man blir inkallad, som det heter, eller hur? Ja. Och sedan då så ska man inställa sig till att göra värnplikt. Och då får man klä av sig precis allting som är eget. Och då kommer de med alla kläder och allting, sockar och strumpor och skor och kalsonger och hela köret. Och kläder, ordentliga kläder, sådana som är avsedda för de olika klimaten. Man får allting. Ofta så blir det en liten paus där. För så behöver man äta, och man behöver inte betala för maten heller, utan man blir född också utav den. Det är ingen som stoppar i munnen på en, men det är nästintill. Allting blir man utrustad med, och man blir också till slut utrustad med de vapen man behöver för de olika situationerna. Och vad man behöver för vapen då, vem vet om det? Ja, det gör ju inte den värnpliktige, eller hur? Det är ju väl att det är andra som vet och som kan och som fattar de besluten. Utan den värnpliktige har att stå till förfogande och göra det som man blir beordrad att göra. Och så är det också i Guds rike. När vi kommer till honom så får vi klä av oss, bildligt talat, allting liksom här. Det finns ingenting av det vi har som Gud har någon nytta av egentligen. Det är vårt enda bidrag, jag har sagt det många gånger, jag säger det igen. Vårt enda bidrag i frälsningsverket, det är vår synd. Och den tar Gud hand om. Han tar ifrån oss det sämsta vi äger och ger oss det bästa till evig tid, sjunger vi en gammal sång. Det är så att vi får avkläda oss allt detta, och så får vi ikläda oss något nytt. Därför att vi är stridsmän. Det är inte, alltså en del, vi har ju Anki här som är frälsningssoldater och så här ju, och de begriper lite mer de här termerna, vad det handlar om. Där talar man alltid, ni vet, standardet, det här blod och eld och allting såna här saker. Och man skickar iväg de som ska utbildas till krigsskolan, tror jag det heter fortfarande, om jag inte har fel. Man var medveten i frälsningsarbetet att det här är en kamp och det är en strid som ska utkämpas. Då är det så, vi läser här i det 14:e versen, så talas det om sanningens bälte. Så oerhört viktigt är att vi är sanna. Alltså det kan aldrig nog understrykas hur viktigt det är att vi är sanna i alla stycken. Vi behöver inte när vi kommer till Gud låtsas eller behöva spela något rollspel eller någonting annat. Det är ingen mening med det, därför Gud känner oss utan och innan. Det blir fullständigt meningslöst. Vi får vara precis som vi är, och det finns inget som är fel med det. Men sanningen är det som stabiliserar livet, skulle jag vilja säga. Jag är ju lite så här sjömänniska, jag är född och uppvuxen vid havet och haft med båtar, och jag har seglat en hel del och så här. Då är det ju så med en segelbåt, den kan ha väldigt, väldigt stora segel. Men det krävs någonting annat också, och det är att den har en rejäl köl. Annars så tippar den, det första den gör så tippar den. Och jag skulle vilja säga att det som stabiliserar det andliga livet, det är sanningen. Och det är också så med bilar och allting annat, vet ni, båtar också. Så försöker man när man bygger dem att man ska ha en så låg tyngdpunkt som möjligt. Har man en låg tyngdpunkt i sammanhanget, då är det på det sättet liksom att det tippar inte över ända så lätt, eller hur? Och det är ju så att om man håller sig till sanningen så behöver man aldrig vara rädd, eller hur? Därför att det är när man börjar att tala osanning och smida ihop osanningar, det är då som det börjar vackla, och det vet vi hur det är med brottsutredningar. De faller alltid på det att man försöker att ljuga, och så kan man inte komma ihåg allt vad man har ljugit ihop, men sanningen kommer man ihåg. Och det är sanningen som segrar till slut i alla fall. Som en ballast i livet. Och att leva ärligt i ärlighet och i Guds ord. Jesus, han säger, mitt ord är sanning. Han är ju vägen, sanningen och livet. Och håller vi oss till honom, då håller vi oss till sanningen. Och sen är det en sak jag vill säga om sanningen. Man ska alltid tala sanning, men alla sanningar måste inte alltid sägas. För man kan med sanningar också skada andra människor, eller hur? Det är sant i sak det man säger, men det blir något som skadar en annan människa. Kung David, han sa vid ett tillfälle, Herre, sätt en vakt vid min mun. Att tala i silver och att tiga i guld. Det finns tillfällen då man möter svårigheten bäst genom att tiga. Det finns mycket att säga om var och en av de här. Det här var sanningens bälte. Vad har man ett bälte till då? Vad ska det vara bra till? Det är rimligen så, ja. Ja, nej, jag tänker ibland på det. Jag själv kör jag med hängslen. Ja. Jag fick tag på ett par som funkar. Och det är också bra. Nej, men det är ju sån där historien de får, brukar fråga liksom varför brandkåren i Göteborg har röda hängslen. Det var ingen som kom på det. Det var ju för ingen annat ändamål än att hålla byxorna uppe. Det är inte lätt att strida med byxorna nere. Den saken är klar, och det kan vi nog slå fast i alla fall.
Det ska synas också.
Va?
Brandmännen måste synas också.
Ja, det kan man också ha det. Det finns säkert olika användningsområden. Sanningens bälte. Och vi läser vidare om rättfärdighetens pansar. Vi har ju använt oss av de här bilderna många gånger, och särskilt bland barn och sånt här är det spännande. Jag vet, vi köpte åt vår grabb Marcus en sån här rustning, nu är det plast man sätter på sig. Allting och så här, och hjälm och med visir och allt möjligt sånt där annat. Och den brukade Etel använda som illustration liksom här, och det tyckte barnen. Alltså allt som man gör så att säga pedagogiskt så att de ska komma ihåg det, va. Och jag har en bild på Marcus när han är iklädd och han har svärdet liksom, håller upp det. Vad var han, 5-6 år eller någonting sånt där tror jag. Det är ju en fantastisk bild. Pansaret, det är ju det som man bar i den romerska rustningen på bröstet. Och betydelsen av det då? Ja, vad sitter innanför då? Vad är det som sitter innanför?
Hjärtat.
Va? Hjärtat, naturligtvis hjärtat. Men där sitter ju också två lungor som är bra att ha i behåll också. Att skydda hjärtat. Det här i biblisk mening är ju en oerhörd sanning egentligen. Och vi läser Ordspråksbokens 4:e kapitel. Där står det, framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Det utgår livet. Och det vet vi, det fysiska hjärtat, det är det som bestämmer om vi är levande eller döda överhuvudtaget. Då det fortfarande står. I andlig mening så har det ju den betydelsen. Det är det innersta i en människa, det är människans ande som kommunicerar med Gud. Och det förstår vi i andlig bemärkelse också att om det slutar att fungera eller man får en andlig hjärtinfarkt, om man nu kan få det med att tala i de språkbruket, så är det ju så att det ställer till en oerhört stor skada och förvirring. Att bevara hjärtat, livet kommer därifrån. Och det är ju den rättfärdighet vi får genom Jesus Kristus och ett liv som speglar Kristus. Människor måste kunna se Kristus i oss. Vi är den enda bibeln som de flesta människor kan läsa. De kan inte förstå någonting utav de andliga sanningar som bibeln delar med oss. Vi kan förstå det för vi har fått våra ögon öppnade. Och det är ju så med evangelium, gör ju skillnaden där i. Oj då. Ja, det är nog inget farligt. Ja, det är ju på det sättet att vi måste vidmakthålla och se till att hjärtat fungerar. Att det kommunicerar med Gud. Och det börjar ju med den rättfärdighet som vi får ifrån Kristus. Där hjärtat får nytt liv. Det blir ett annat hjärta. Bibeln talar om hjärttransplantation också. Jag ska byta ut det gamla hjärtat av sten mot ett hjärta av kött och blod för att känna mina vägar, säger Herren. Det sa han redan i gamla testamentet. Visst är det fantastiskt? Vi får ett annat hjärta att lära känna Herren. Det gamla hjärtat, det kan inte lära känna Gud. Det står att den som inte blir född på nytt, säger Jesus, han kan inte se Guds rike. Och det ska vi tänka på när vi möter människor omkring oss i vår vardag. De kan inte se Guds rike. De kan inte förstå de sanningar som vi förstår. Och det borde fylla våra hjärtan egentligen med en ömkan över dem. Det är synd om dem. Det sa ju till och med vår kände författare August Strindberg. Han skrev bland annat det, att det är synd om människorna. Och det är verkligen så i det perspektivet också, att det är synd om människor som inte har fått se vad som döljer sig bakom den verklighet som är synlig via våra mänskliga ögon. Det här innebär också att vi behöver träna oss att inte hela tiden störas av kritik. Jag tar upp det här en liten bit utav det här, därför att jag tror att det är viktigt. Det finns alldeles för många snarstuckna kristna. Så fort man säger något som uppfattas lite kritiskt så blir de sura och deppiga och de kritiserar församlingen och de kritiserar allt och alla. Det ska inte vara på det sättet. Vi ska tåla kritik. Hur var det med Jesus som är vårt stora föredöme? Han kritiserade aldrig någon, ja. Ja visst, tror jag. Det var många som gav sig på honom på olika sätt. När Jesus, vi läser Lukas 15 liksom här, hur de klandrade honom och sa då att han umgås med syndare och äter med dem. Han kan väl inte vara Guds son, han kan väl inte vara Messias. Och vid flera tillfällen var det likadant. Och Jesus säger till lärjungarna att har de kallat mästaren för Belzebul, vad ska de inte kalla hans lärjungar då? Och må det vara nog om det går för någon som det går med hans mästare. Och hur slutade det med Jesus alltihopa? Jo, han dog upphängd på ett kors. Han vet vad smälek är för någonting. Jag tror att vi behöver träna våra hjärtan att motstå kritik, för vi vet ju innerst inne hur allting är, eller hur? Vi vet ju hur det är. Om man ljuger på oss, det finns ju jättemånga bibelord att ta upp runt omkring, och det skulle kunna bli ett stort ämne i sig själv. Hur vi blir klandrade på olika sätt för Jesus skull. Och Jesus säger att då ska vi glädja oss, för då är vår lön stor i himlen. Visst är det fantastiskt? Alltså det är det naturliga tillståndet att världen är emot oss. Det är inte att världen stryker oss med och klappar oss och säger att oh, vad duktiga ni är, och ni är så fina och ni gör så mycket som är bra. Det är inte det egentligen som ska prägla Guds folk, det är beroende av hela tiden, det här ryggdunkandet. Vi behöver inte det, för vi vet ju vems ärende vi går, och vi vet i vilken armé som vi hör hemma, eller hur? Mm. Och vi vet att det är han som styr och bestämmer. Ve er, säger Jesus, när världen talar gott om er. Ve er. Ve, vad betyder det? Ja, stackars er. Då är det något som är fel. Nej, vi ska stå upp för sanningen som finns hos Jesus Kristus. Det tredje, det är villighetens skor. Beredvillighet stod det tidigare. Och det är evangeliets beredskap. Vi är alltså, det är beredskapstid i Guds rike. Det är så Gud kallar människor till att falla in i ledet och bli utrustad utav honom för den här sista tiden. Och jag tror att vi bäst tolkar det med villighet. Det är den här viljan att ställa upp, viljan att göra något. Inte därför att man måste, utan man gör det för Herrens skull. Jag har ett exempel på det en gång. Det kom till oss en grabb, och det är en fantastisk historia om hur Gud skickade medhjälpare till oss. Jag hade varit väldigt svårt sjuk, och jag var fortfarande enormt trött och orkade nästan, ja, det var alldeles övermäktigt. Och uppe på det så hade vi i församlingen en jättestor kris. Och vi bad till Gud och ropade till Gud och sa, du måste skicka någon. Det spelar ingen roll om du skickar någon från Kina eller vad som helst. Och rätt vad det är så dyker det upp en ung stilig kille. Lång var han, en sån här 2 meters kille då. Och han kom och så sa han det. Ja, och sa han, det är så här att Gud har sagt till mig att det finns en församling här någonstans i den här staden som behöver hjälp, sa han. Och jag har gått runt i lite kyrkor, men Guds ande har sagt varje gång, nej, inte här och inte här och inte här. Och när han hade kommit innanför dörren så sa han, då säger han att här, nu har du rätt. Och jag tänkte det liksom, jag kände ju inte honom och visste vem han var eller någonting. Och så vi samtalade efter mötet och så här, och han förklarade vem han var liksom då. Han tillhörde en jättefin församling, en karismatisk församling, som är en väldigt stor församling, men hade fått det här uppdraget av Herren. Och så sa jag det till honom att vi har inga pengar att erbjuda dig, så att ersätta dig på något sätt, så du har någonting att leva på. Nej, sa han, men Gud har sagt att det finns ett jobb som är speciellt för mig, sa han. Så jag ska gå och söka det. Jo, tänkte jag, det kan du försöka. Men när vi bad tillsammans så fick jag en sån frid i min ande. Jag kände liksom här att det här är Gud som verkar nu. Och jag sa, ja, du är välkommen, sa du, är välkommen. Och det är så att vi har jättestora behov. Och så kom måndagen och han gick ut och kom tillbaka på eftermiddagen. Gjorde han hade fått det här jobbet, och visade sig att han var civilingenjör, diplomingenjör och allt möjligt. Och han hade blivit chef då för ett jättestort statligt projekt. Så han behövde bara jobba 4 dagar i veckan där, och sen hade han då 3 dagar. Och sen blev det ännu mindre, så han jobbade 3 dagar i veckan och 4 dagar i församlingen. Och vi fick uppleva en fantastisk hjälp alltså. Och det bröt ut en väckelse också. Men så hittade jag honom en dag, vi hade en konferens och det var mycket folk och toaletterna luktade inte vårblommor kan jag säga. Och så jag gick ner och tittade en sväng där nere. Då låg han där på knäna och skurade toaletterna där nere. Jag kunde inte låta bli, jag borde ha tagit mig själv för god för att säga något sånt. Men jag sa till honom så här, René, hur känns det liksom här? Jag menar, du har både utbildning och allting sådant. Hur känns det att skura toaletter här liksom i det här läget? Mm. Och han blev nästan lite ledsen på mig. Han såg bedrövad ut och sa han, Anders, sa han, om jag inte kan skura toaletter för Jesus så kan jag inte göra någonting annat heller. Nej. Och det här har gripit mitt hjärta liksom här. Att det finns liksom inte så att vissa saker är högre och andra lägre, prestige eller prestigefullt på något sätt. Så är det inte i Guds rike. Allt är lika mycket värt. Det är lika mycket värt att dammsuga som att stå på plattformen och predika eller profetera eller vad man nu gör. Det är precis lika mycket värt. Precis lika mycket värt. Det Gud behöver, återigen, det är människor som är tillgängliga. Beredskap att sprida evangeliet. Ja, att ikläda sig det ansvaret i vardagslivet. Att leva ut sitt kristna liv. Den praktiska tillämpningen av evangelium. Det är ju så här att evangelium är inte bara en massa teori och lära sig en massa. Det är också så med Bibeln, som när vi läser den. Så är det är inte bara en massa teoretiska kunskaper. Utan Bibeln är mycket handgriplig och förklarar för oss hur den ska användas. Den ger oss de praktiska tillämpningarna i livet. Och där finns, för jag skulle vilja säga alla livets situationer, så finns det anvisningar. Vi får gå till Guds ord. Ibland så kommer man till mig med frågor. Så jag tänker liksom, hade de bara läst Bibeln lite grann så hade de funnit svaret nästan direkt på frågor om livet, hur man ska handla i olika situationer. Man kan behöva prata med någon eller det kan vara gott att få ett stöd utan någon. Men svaret liksom, det finns ändå liksom så tydligt i Guds ord hur man ska göra och inte göra. Och gör vi och handlar efter Guds ord så kommer vi också att få uppleva det som står i Guds ord. Man frågade några som var från Afrika som var på besök i Sverige för ett antal år sedan. När de skulle åka och stod på flygplatsen så var det en av pastorerna som tog avsked. Han ställde frågan, varför är det så att det sker så mycket mer under och tecken hos er i Afrika än vad det gör här i Sverige? Det tog en liten stund så svarade han så här, på ett ungefär, jo, sa han, hos oss så är den frågan om liv eller död. Ni tror i princip på vad som står skrivet. Men ni tillämpar det inte. Och jag tycker det är ganska omskakande när människor kommer från andra världsdelar där Gud verkar och trycket är väldigt högt i församlingarna. Det kan vara högljutt också, ska jag säga. Det är det mera sällan hos pingstvänner nu för tiden. Det är väldigt tystlåtet. Men det är ju så, när de har synpunkter på hur vi borde ha det liksom. De har något att lära oss. De har funnit något som vi saknar. Den praktiska tillämpningen. Och det är att stå stadigt mitt i Guds församling. Och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med församlingsgemenskapen. Vi hör inte till den som drar sig undan sig själva till fördärv, utan den som tror. Och jag tror att det är viktigt att förstå att vi genom församlingsgemenskapen åtnjuter ett alldeles speciellt skydd. Gud verkar i vår gemenskap, alltså kollektivt. Gud vakar över jorden. Han har ett öga liksom på jorden. Det innebär inte att vi slipper undan alla prövningar, men det finns prövningar som vi slipper undan genom att vara en del i den kristna gemenskapen. Gud, han har ett öga vänt till oss. Det står att Herrens ögon överfar hela jorden för att med sin kraft bistå den som har ett hängivet hjärta. Vad säger man? Guds öga spartar inte ut efter jorden för att leta efter all synd och allt elände som finns. Det är inte det Gud granskar och iakttar. Hans öga iakttar och det finns någon som litar på honom och som söker honom, står det på ett annat ställe också. Det är väldigt viktigt att förstå det här. Villigheten skor, jag skor också. Det är också ett skydd. Ni vet att har man dåliga skor och ger sig ut i lite oländigt terräng, då är det inte enkelt, va? Och åtminstone vi här i Sverige som alltid har skor på oss, så är det så, det är inte så kul att gå ut och gå. Jag vet hemma, vi har en sån här singel, en gång med singel. Det är inte enkelt för oss att göra. Jag har sett indianerna, vet ni, när där ute i Sydamerika, när de ska klättra upp för berg och allting, då tar de av sig sina skor. Deras tår, de spretar så här, alltså på något vis. Så det gör det att då får de fast när de ska klättra upp för berg och sluttningar och dra sig upp, så har de hjälp utav sina fötter. Och då kan de inte ha skor. Det är inte deras utrustning. Det är inte anpassat liksom för det ändamål som är det adekvata. Och det är väldigt spännande att säga. Jag har tittat ibland, ja, vi har sett många fötter liksom. Jag har sett det. Det är konstigt att säga liksom hur man utrustas liksom utav naturen med det som med fötter som ett hjälpmedel till de omständigheter under vilka man lever. Det är fantastiskt. Jag har sagt det tidigare, jag säger det om igen, att det här med tron, vår tro. Gud är inte en söndagsgud, det ska vi ha klart för oss. Det är inte på söndagen bara man möter Gud. Utan Gud är framförallt en vardagsgud. Och när vi ser på Jesus och lyssna till hans undervisning, så tar han bilder ur vardagslivet. Eller hur? Han talar till bönder liksom här. Han talar om hur såningsmannen och allting sådant. Han talar om fester och glädje och sådant också. Han talar om bröllop och han talar om alla möjliga olika situationer och använder bildspråk. Och liknelse då för att människor ska förstå vad det är han menar. På samma sätt så tycker jag det är ett uttryck också där Jesus tydligt säger att jag är en Gud som passar alla dagar i alla situationer. Visst är det fantastiskt? Så är det inte för alla människor, så är det inte ens för alla kristna skulle jag vilja säga. Ute i Bolivia så det finns människor, de dyker bara upp på söndagarna, de kallar dem för domingueros, alltså det är söndagsfolket liksom då. Då sköter de om sitt andliga och sen får räcka för resten av veckan. Och det är roligt att de kommer på söndagen här, men det är ju många andra samlingar också. Men framförallt så är det också i vardagslivet som vi mest behöver Gud. Vi behöver honom inte mest när vi sitter i kyrkan liksom uppradade i bänkarna och lyssnar till sång och musik eller predikan eller vittnesbörd. Det är inte då vi behöver honom mest, utan vi behöver honom ju mest i vardagslivet, eller hur? Och där vill han vara med i allra högsta grad. I 17:e versen så läser vi om frälsningens hjälm. Ja, vad är en hjälm bra för då? Det kan man ju fråga sig. Ja, det är så viktigt i vissa sammanhang. När barn ska cykla till exempel så är det så viktigt att det är lagstiftning på det. Eller hur? Är de tillräckligt vuxna och dumma i huvudet så får de köra utan hjälm visserligen då. Va? Men alla begriper liksom att vi behöver, händer det någonting alltså, va? Så vill det till att det funkar, att vi är skyddade. Nu är det ju inte det yttre hotet som är faran, utan det är ju det här med vårt tankeliv. Det är mycket vi behöver skyddas åt i, över, åt i, skyddas, vad säger man, för kanske. När det gäller vad vi tänker på. Och Bibeln uppmanar oss att jag ska tänka det på det som är gott. Vi ska tänka, tänk på det. Tänk på det som är gott och det som är värdigt, det som är rent. På det ska ni tänka. Men det smyger sig in många andra tankar också. Och det är inte lätt att kontrollera dem. Och den som kan helt och fullt kontrollera sitt tankeliv, ja, det är en perfekt människa. Och det blir vi nog aldrig så länge vi är här, utan vi får kämpa med tankelivet. Martin Luther, han sa så här, att man kan inte hindra kråkorna från att flyga över huvudet, men man kan hindra dem att bygga bo i håret. Det betyder det att vi kan visa bort tankar som inte är bra och som inte är lämpliga. Det kan vi visa bort. Och det ska vi visa bort. Och där har vi, kommer vi återigen till det här med Guds ord. Guds ord är ju en fantastisk tillgång. Därför att när någonting händer så kommer genast en sån här katastroftanke till oss. Och det är nedlagt i oss som människor. Vi ska bli rädda för vissa saker. Det skrämmer upp oss och så här. Sen kan det ju spåra ur det här med ångest och tvångstankar och andra saker också, va. Men det är ju egentligen just ursprungligen är det ett naturligt skydd vi har, att vi ska bli observanta och se upp att akta dig, här kommer en fara. Men jag vill ju säga att det finns inget bättre skydd än att ersätta de här tankarna med Guds ord. När man känner att jag orkar inte mer, nu klarar jag inte mer, så får jag ersätta det med Guds ord som säger att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan det inte själv, nej jag kan inte det. Men i honom så får man göra allt. Och det är också så här, där får vi också vara varandra till hjälp och stöd. Det är ju det vi finns till för att vi ska bära varandras bördor. Då står det att vi uppfyller vi Kristi lag. Det är inte illa det. Så vill du uppfylla Kristi lag, var med i bärarlaget, var med och konka och slit. När det gäller de som har det jobbigt, de som har det arbetsamt runt omkring sig. Vad viktigt det är. Det ger oss skydd och det ger oss alternativ. Ja. Ja. Det är fint att det är de som har omsorg om det, Anki.
Ja, jag är väldigt tacksam för det.
Ja, det gläder oss.
Det är en jättegod tös, är
det. Det är ju också... När vi kommer in på det här, det är ju vissheten om vår frälsning som ger oss trygghet och hopp. Alltså tryggheten, vi vilar i det att vad som än händer så är jag, tillhör jag honom. Och Paulus han säger, är vad vi lever eller dör så hör vi Herren till. Det kan ingen ändra på, vi hör Herren till. Och jag kan inte göra någonting mera eller någonting mindre. För att Gud ska älska mig mera eller mindre. Det kan vi inte ändra på. Utan det är en konstant Guds kärlek till oss. Och det är det som blir den varma, gosiga bädden med duntäcket. Som får oss att känna och uppleva att tänk att jag får vara ett Guds barn. Tänk att jag får vara ett Guds barn. Vilken nåd det är. Att ha en trygghet och ett hopp. Och är det något som behövs idag ibland människorna som vi möter, det är hopp. Människor ser det väldigt hopplöst. Jag såg en gammal psalm här i psalmboken. Där står en av versarna så här. Jag vet på vem jag tror när mina synders minne med ångens bittra kval betungar själ och sinne. Botfärdig kommer jag till Gud i Jesu namn. Och öppen ser för mig hans vida faders famn. Jag tycker det är fint. Det finns så mycket fint i de här gamla psalmerna. Det här är skrivet för hundratals år sedan. Så visste man att så fort jag kommer till Gud, då finner jag en öppen famn. Jag behöver inte frukta. Jag behöver inte frukta. Vi kommer så till andens svärd. Det är den sjätte delen i utrustningen. Andens svärd. Och det vet vi ju alla, allesammans, att det är Guds ord. Det är också det enda offensiva vapnet vi har. Det andra är för att skydda oss själva. Men svärdet är ett offensivt vapen. Och det är ju så, ni känner ju till allihopa hur det, vad som hände när Jesus frestades och fördes av anden ut i öknen. Under 40 dagar så fastade han. Och så var han, blev han omsider hungrig, stod det tidigare. Ja. Och det hade vi nog varit också. Då kommer fienden. Och ska ni lägga med, det är tre olika områden här där han frestar Jesus. Det första är liksom då han säger att om du är Guds son. Han ifrågasätter att Jesus är Guds son. Har du hört det förut? Har du upplevt det i ditt liv? När fienden kommer och säger, jaså du, är du ett Guds barn nu? Det kan ju inte stämma. Och så kommer han dragande med allt möjligt liksom som han riktar emot oss. Anklagelser av olika slag. Som vi i och för sig vet. Att i och för sig så är det så att det är sant det han säger. Men nu är det så som flickan sa som skulle vittna och blev nervös. Hon sa att när djävulen talar sanning så ljuger han. Och det är så att även om man använder Guds ord och riktar emot oss så ljuger han. Därför att sätts in i fel samling. Han frågasatte att Jesus var Guds son. Om du är Guds son. Och så frestade han honom också dessutom att visa sin makt. Alltså att han skulle bevisa. Han behövde inte bevisa någonting. Djävulen visste mycket väl vem han var. Han som har skapat himmel och jord. Allt synligt såväl som osynligt. Och ingenting har blivit till utav det som är till utan genom honom. Men där frestade han på ett känsligt område. Och där får vi ibland möta. Och jag tänker ofta på en sång. Också en gammal sång. Det fanns så mycket fina ord i de gamla sångerna. Du ser på mig och undrar. Kan det vara ett barn åt Gud? En Jesu Kristi brud. Men ack, du ser ju här min resträckt vara. Och skådar ej min sköna bröllopsgud. Den har vi inte sett. Och det är inte det som alla ser. Det kan synas vara bräckligt. Men det är ändå sant. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod. Det andra ämnet. Han kommer in där, ställer honom på Jerusalems mur. Och säger till honom, kasta dig ut här. För det står ju skrivet. Att hans änglar, att Guds änglar ska bevara dig så du inte stöter någon fot mot någon sten. Och det svarar Jesus tillbaka och säger, det står skrivet. Det står skrivet. Han använder sig av Guds ord som skydd. Och det sista är ju då att han säger att om du faller ner och tillber dig så ska jag ge dig alla världens riken. Det kunde varit en genväg, en frestelse för Jesus att slippa lidandet och döden. Då svarar han som säger så här, du ska inte fresta Herren din Gud. Det är också Guds ord. Det finns skydd i Guds ord. Det finns svar i Guds ord, ja.
Jag läste en bibelöversättning, du ska inte sätta din Gud på prov. Liksom.
Nej. Vi ska inte fresta Gud. Vi ska inte begära att Gud behöver bevisa för oss vem han är. För han är den han är. Hurdant vi än tänker och tror. Jag säger, det spelar ingen roll. Därför att han är den han är i alla fall. Och jag vet ibland när människor, man möter människor som egentligen inte vill veta någonting. Utan man ställer frågor bara för att tjafsa. Bara för att på skoj så att säga. Och det må man ju göra, men Det är som jag säger att Guds existens är inte beroende på om människor tror det eller inte. Han var till innan det fanns människor. Och hans existens, den kan man uppleva och förstå, som det står också i Romarbrevet. Att den kan man förstå genom hans skapelse, genom hans händers verk. Det är det objektiva gudsbeviset. Och det ska vi komma ihåg, vänner, liksom att Gud är inte längre bort eller närmare oss. Aldrig, han är alltid närvarande. Guds ord. Och det här, det är hur man hanterar ett svärd. Jag vet inte om ni har sett när man fäktas. Det finns ju tävlingar i det här, man fäktas och sånt där. Och man blir inte mästare på att hantera en värja hur lätt som helst. Det ska jag säga, det krävs träning. Och vi behöver också träna. Vi behöver träna oss att använda det på rätt sätt. Och snart så kommer du att säga att det verkligen fungerar. Svärdet. Halleluja. Jag skulle vilja också plocka in här, det står ju i slutet här, den 18:e versen om bönen. Och bönen är det som håller allt levande. Det sätter saker tillsammans, så att säga. Det är det som kittar ihop alltihop, att det blir det som Gud har avsett. Det gäller församlingslivet också. Det är, bönen tillsammans är oerhört viktig. Och jag vet inte om det beror på oss, men vi har aldrig känt det så viktigt, tror jag, som just nu, den här tiden. Och det beror på många olika omständigheter. Men den här nåden att få samlas regelbundet. Vi har varit med i bönegemenskapen i Korskyrkan här nu varje onsdag. Det är alla, spelar ingen roll vilken det är idag, onsdagen, det är alltid bönemöte. Om det är helger eller speciella dagar eller annat betyder ingenting heller. Det är en trogen skara vänner som sagt. Det är året runt. Det ligger i Lyckeby. Ja, det tycker jag. Du är välkommen. Och det har varit så gott att veta att nu går jag dit och man bär med sig som en säck liksom så här. Och sen får man tillsammans utgjuta sitt hjärta inför Herren. Och ni ska veta att Gud har svarat på underbara saker. Det är fantastiskt. Han har gjort faktiskt det som är nästintill omöjligt ibland. Och det är styrkan i att komma samman och be. Men man ska också naturligtvis vara noga med det egna andagslivet. Att komma ihåg att det gör skillnad. Det gör skillnad i livet. Och det håller det andliga livet vitalt. Den kontinuerliga kontakten med Gud. Och det är också så, bönen är den som gör rustningen verksam. Att den fungerar. Säkerligen har ni sett såna här medeltida riddare liksom här. Och då var det ju så att de var utsatta för väder och vind och så här också. Och till slut så blir det lite rostigt och det blir gnälligt här och där. Då var någon som fick rycka ut med en liten oljekanna där emellanåt och se till att smörja upp det där så att det funkar igen. Och det är också så liksom i en församling där det uppstår schismer och strider och man inte drar jämt med varandra, så är det nästan alltid på det sättet att det är för lite bön tillsammans. Det är smörjmedlet. För det är så, den heliga ande, bilden på den heliga ande är ju oljan, vet ni. Och det är som ett maskineri, att det kan gå ett litet tag va? Och är det välgjort och välbyggt liksom här, så kan det fungera ett litet tag. Men till slut så ger allting liksom, som är en sammansatt funktion, det ger upp till slut om det fattas olja. Och så är det också i en församlingsgemenskap. Brister, någon har sagt, och det här är inte riktat till er här nu på detta sättet, därför jag tror att det är fint att kunna fika tillsammans och göra sådana saker. Men man brukar säga det att där anden har trätt tillbaka, där blir det mycket kaffe. Och det är så man tror att man kan ersätta det med en annan typ av gemenskapen. Och målsättningen blir bara att det kommer mycket människor. Men det är inte målsättningen. Det är inte målsättningen, utan att människor ska bli frälsta. Och jag brukar säga ibland, en del tycker inte om när jag säger det, men det är vad jag tycker. Antingen ska människor bli arga, eller ska de bli frälsta. Har det ingen effekt på människor när de lyssnar till Guds ord? Om det inte gör någon skillnad, ja, då är det meningslöst, eller hur? Du kan tala om väder och vind, och man kan predika idag över om miljö, och det är massa saker. Det är inget fel att tala om miljö. Vi ska vara rädda om miljön som kristna. Det är inte det det handlar om. Men man ersätter evangelium med någonting annat som man tycker det blir lite lättare att höra. Men vi är inte till för att göra det lätt för människor. Vi måste säga som det är. Det finns en himmel och det finns ett helvete. Det finns välsignelse och det finns också förbannelse. Vi ska vara med och göra människor medvetna om detta. Och valet däremellan, det står människan för alldeles själv. Sammanfattning. Den andliga utrustningen, den hjälper oss att stå fast i sanningen. Att hålla fast vid sanningen. Att leva i rättfärdighet. Att vara redo att sprida evangeliet när tillfälle ges. Och att hålla fast vid tron. Och att vi får våra tankar, vårt tankeliv, beskydd över vårt tankeliv. Och att vi får lära oss att rätt använda Guds ord och att be tillsammans. Det är sammanfattningen av det här. Jag vet inte om det väcker några nya tankar hos dig. Säkerligen ni har hört det här, många av er har hört det här sedan många år tillbaka. Men jag tror att vi bör tänka på det här flera gånger. Kom ihåg Efesierbrevets 6:e kapitel. Och läs det någon gång emellanåt och påminn dig om att det här är ett budskap som är viktigt. Det är många saker som Paulus undervisar om. Men här använder han, när det gäller rustningen, så använder han ovanligt många ord och ett långt stycke. Och då betyder det att det är extra viktigt för oss. Halleluja. Halleluja. Ja, har vi tankar kanske?